Du ska nu få lyssna på Den första julen, skriven av Anders och Birgitta Johansson.
17 december, överfallet.
Stjärnan hade gått i moln och de tre kungarna hade slagit läger för natten. Nu satt de för sig själva och samtalade runt en lägereld. Allt var lugnt och stilla. En bit därifrån fanns ett annat följe. Men de hade varken kameler eller dyrbara kläder. De såg skäggiga och ovårdade ut. Det var Titus rövargäng. Bland dem fanns också Lea och hennes pappa Andreas. Rövarna hade upptäckt de tre kungarna och väntade nu bara på det rätta ögonblicket att överfalla dem. De gnuggade händerna av förtjusning. Det här skulle bli tidernas kap. De hade planerat att först försöka komma så nära främlingarna som möjligt. När sedan Titus gav tecken skulle de kasta sig över dem, ta dem till fånga och tvinga till sig deras rikedomar. Rövarna började smyga sig fram. Natten var mörk och det fanns gott om stenblock att gömma sig bakom. Lea och Andreas höll sig i bakgrunden. De ville inte vara med på det här. Helst hade Lea velat varna främlingarna. Men då slog väl rövarna ihjäl henne. De tre männen runt elden pratade lika lugnt som förut. Närmare och närmare smög sig rövarna, från sten till sten. Nu var de alldeles inpå männen. Men just som Titus lyfte handen för att ge tecken, hände det något. I ett hål mellan molnen lyste plötsligt en stjärna fram. Och vilken stjärna! Den lyste upp hela trakten som i strålkastarljus. Mitt i det starka ljusskenet såg Lea rövarna. Hon fick nästan lust att skratta. De såg så roliga ut. De hade stelnat mitt i sina rörelser och stod alldeles blickstilla. Efter några sekunder blev det fart på dem. Innan Lea ens hann blinka var de tillbaka. Samtidigt försvann stjärnan åter bakom molnen. Lea kunde inte se rövarnas ansikten, men hon hade en känsla av att de såg ganska snopna ut. Männen vid brasan hade inte märkt något. De fortsatte sitt allvarliga samtal. Rövarna väntade en stund under tystnad, men stjärnan syntes inte till. Natten var lika mörk som tidigare. De repade mod och beslöt att göra ett nytt försök. Återigen började de långsamt smyga sig framåt. Det var så mörkt att Lea nätt och jämnt kunde se dem. Nu var de nästan framme. Titus höjde handen. Då hände det igen. Precis som förra gången sprack molnen upp och stjärnans ljus strömmade ner över rövarna. Lea såg hur Dumatius i rena förskräckelsen hoppade rakt upp i luften. De andra rövarna stod som fastfrusna först. Sen så rusade alla tillbaka det fortaste de kunde. De tre kungarna var så upptagna av sitt samtal att de varken sett eller hört något.
Det här är inte klokt,
flämtade en av rövarna. Det är något konstigt med det här följet, sa en annan med vilt uppspärrande ögon. Varje gång vi försöker anfalla dem lyser den där otäcka stjärnan fram och avslöjar oss. Jag har aldrig varit med om något liknande. Fastän det åter blivit mörkt var det ingen som hade lust att göra ett tredje försök.
Vi tar dem imorgon när det är ljust. Då slipper vi i alla fall stjärnan,
föreslog någon och det tyckte de andra var en bra idé.
Vad är det med dig då, Dumatius, sa Titus. Du ser så konstig ut.
Jo, det är mina sandaler, sa Dumatius. Jag glömde visst dem där borta.
Ja, men gå och hämta dem då.
Ja, jag vet inte. Jag tycker...
hackade Dumatius. Så fick han syn på Lea.
Jag tycker Lea kan hämta dem. Hon springer fort och lätt,
sa han.
Ja, då kan du samtidigt passa på att ta reda på vart kungarna är på väg,
föreslog Titus och vände sig till Lea. Smyg så nära du kan. Och Lea smög iväg i nattmörkret. Sandalerna stod mycket riktigt kvar på den plats där Dumatius gjorde sitt luftsprång. Hon blev full i skratt. Tänk att Dumatrius hoppade ur sina sandaler i rena förskräckelsen. Försiktigt fortsatte hon framåt. Hon var livrädd att stjärnan skulle lysa fram och avslöja henne. Nu kunde hon tydligt se de tre kungarna. Kronorna glänste på deras huvuden och deras kläder. Tänk att det fanns så vackra kläder. Lea blev stående ett tag och bara tittade. Så tog hon sig samman och försökte lyssna.
Tänk att just vi ska få uppleva världskonungens födelse,
hörde hon den äldste säga lyckligt.
Att just vi ska få böja knä inför honom och hylla honom. Ja, och så underligt att han ska födas i det här lilla landet,
sa den mörke kungen.
Ja, det är märkligt, sa den yngste. Men nu är vi nog framme snart, kanske redan imorgon.
Lea bet sig i läppen. Hon förstod att det var Messias som kungarna talade om. Då hade Levi rätt. Han skulle födas snart. Och att det skulle ske i Betlehem, det kände hon ju till. Men hur skulle hon kunna rädda kungarna från att bli överfallna? Hon måste lura rövarna. Men vad skulle hon säga? Jo, nu visste hon. Hon smög sig tillbaka. Dumatrius slet till sig sina sandaler utan ett ord till tack. Nå? Allas ögon var fästade på Lea.
Vart skulle de?
Vart de skulle? Jo, de skulle till Jerusalem,
sa Lea knepigt.
De skulle hylla kungen, sa de.
Du luras väl inte nu?
Frågade Dumatrius misstänksamt.
Men varför skulle hon luras?
Sa de andra.
Det är klart att de ska till Jerusalem. Det kunde vi ha räknat ut själva. De ska förstås hälsa på kung Herodes.
Nästa dag låg rövarna på lur i ett trångt bergspass ut med vägen till Jerusalem. Lea hade berättat för sin pappa att hon lurat rövarna. Men inte ens för honom hade hon avslöjat vart kungarna egentligen var på väg.
Vi måste komma härifrån, både du och jag, sa Andreas. Jag vet bara inte hur.
Du kommer att få ordentligt med stryk när de märker att du har lurat dem. Och jag vill inte heller stanna hos det här rövarpacket. Jag trodde att det skulle gå att göra dem till frihetskämpar. Men de är bara rövare. Kommer aldrig att bli något annat. Jag ångrar att jag återvände hit.
Nu kommer de!
Utkiken hade fått syn på kungarna och ryktet spred sig snabbt. Lea och hennes pappa bara stirrade på varandra. Det var inte möjligt. Lea rusade upp för berget för att kunna se ordentligt. Jo, minsann. Långt där borta såg hon tydligt de tre kungarna och deras stora följe. Men när hon sänkte blicken fick hon syn på något annat som gjorde henne minst lika förvånad. Hon hukade sig snabbt. En bit längre bort hade hon skymtat ryggarna på ett annat rövargäng som låg och lurpassade bakom några stora klippblock. Hon skyndade sig tillbaka och berättade för Titus vad hon sett.
Det måste vara Dismas rövargäng, sa Titus bistert. De skurkarna jag länge velat ge på huden. Nu tänker de förstås ta vårt byte ifrån oss. Men det ska vi allt sätta stopp för.
Han vinkade till sig sina män. De viskade och pekade. Sedan smög de sig fram tills de var precis ovanför det andra gänget. På ett givet tecken kastade de sig ner över dem. Det blev ett fruktansvärt slagsmål. Rövarna slogs och hår, testerna rök och gruset sprutade om dem. De rullade runt bland stenarna. De glömde allt annat, till och med främlingarna. Men Lea hade inte glömt bort de tre kungarna. Hon rusade ner på vägen och sprang emot dem.
Skynda er härifrån! Skrek hon. Det är fullt med rövare här som tänker överfalla er!
Kungarna röt order till sina män. I ett moln av damm satte de av i galopp förbi den farliga platsen och försvann. Just när de passerade Lea kastade den unge kungen till henne en liten läderpåse. Nyfiket öppnade hon den. Den var full med pengar. Hon tog ut en del av mynten och stoppade på sig. De skulle hon ha själv. Läderpåsen med resten av pengarna stoppade hon sedan in under livklädnaden. Lea följde de flyende med blicken. Hon kände sig lättad. Hon visste inte om rövarna ens märkt vad som hänt. De skrek och slogs fortfarande. När dammolnet lagt sig såg hon något som gjorde henne alldeles förskräckt. En trupp romerska soldater närmade sig från andra hållet. Hon rusade upp till rövarna. Soldater! Skrek hon. Det kommer romerska soldater! Om man hällt en jättehink med kallt vatten över alla rövarna så hade slagsmålet inte slutat fortare. I en blink hade de båda rövarbanden försvunnit åt varsitt håll. När soldaterna passerade var allt lugnt. De fortsatte förbi utan att ha en aning om vad som hänt där några minuter tidigare.
Om inte du hade varnat oss, Lea, så kunde vi ha varit romarnas fångar nu allihop, sa Titus tacksamt. Det var förstås synd att vi missade de rika kungarna, sa en annan. Men vi fick ju ett uppfriskande slagsmål och det är värt ganska mycket, det tyckte de andra också.
Här ska ni få något, sa Lea och tog fram läderpåsen. Hon hällde ut mynten i Titus hand. Påsen stoppade hon på sig igen. Den behövde hon själv.
Duktig flicka, sa Damachus. Tänk att du lyckades stjäla från dem när de rusade förbi. Du är nog inte så dum som du ser ut.
Lea log. Ville de tro att hon har stulit pengarna så fick de väl göra det. Men hon kände att hon var färdig med rövarna nu. Pengarna fick bli ett slags betalning för att hon fått stanna hos dem det här året. När det blev natt smög sig Lea och hennes pappa iväg från rövarna. Pappa, det är en sak jag inte begriper, sa Lea när de vandrade fram i nattens mörker. Jag vet att kungarna ska till Betlehem. Men varför kom de då den här vägen? Den leder ju till Jerusalem. Andreas började skratta. Vet du inte att det är samma väg? Först kommer man till Jerusalem. Fortsätter man sedan så kommer man till Betlehem, sa han. Nu förstod Lea varför kungarna kommit den här vägen. Pappa, sa hon och stannade. Jag skulle så gärna vilja följa efter kungarna till Betlehem och se den nyfödde Messias. Det vill jag med, sa Andreas. Vi går dit. De tog varandra i hand och vandrade vidare.
Du har precis lyssnat på Den första julen, skriven av Anders och Birgitta Johansson.